Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ett bord för två firar idag 20 program och då känns det extra kul att få bjuda in en av Sveriges bästa vinjournalister till bordet för att skapa lite extra Grand Cru-känsla över samtalet. Det finns de som liknar honom vid ett välbalanserat Bordeauxvin, det vill säga med stil och elegans. Men det finns även de som ser honom som ett aningen strävt och lite bråkigt prioratvin som man måste närma sig med finess och tålamod för att förstå. Välkommen till Ett bord för två, Vinguidens egen vinmatador och maestro Johan Franco Cereceda. Lyssna på Ett bord för två, en podcastsändning från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Andekim och till bords Johan Franco Cereceda. Hej Johan!
Hej Micke!
Vad trevligt att du tog dig tid att komma hit!
Ja, det är fantastiskt. Det är ju nära att få sitta till bords med dig.
Ja, i normala fall så sitter vi i vår vinstudio kanske och kuckelurar ihop och sådär. Eller sitter i kaffestudion eller på säga, eller vid kaffebordet så. Men nu tänkte jag att vi skulle ta oss någon annanstans och prata vin, du och jag också.
Det låter kul. Det är ett av mina favoritämnen, så att, det ska vi nog ro i hamn.
Jag misstänkte nästan det. Du, 20:e programmet där.
Ja, häftigt. Fantastiskt. Det är ju en klassiker.
Det är så.
Ja, tycker jag.
Blir det efter 20 program?
Nej, eller? Jag tycker nog att du har lyckats skapa en klassiker med Ett bord för två. Det är en av de absolut bästa poddarna när det kommer till mat och vin. Det tycker jag. Och det säger jag verkligen ärligt. Det säger jag inte bara för att jag är här. Va? Det skulle jag sagt innan i så fall. Så jag hoppas fick komma
det.
Hit.
Ja, jag hoppas det. Ja. Johan, en ära att ha det här som sagt. Och för lyssnarna kan jag ju nämna då att ni kanske är vana att höra Johan och mig prata i andra vinpoddar här från Vinguiden. Men då är vi kollegiala. Nu är det du som är föremålet för intervjun här också. Du sitter på andra sidan bordet, Johan. Hur ofta händer det?
Nej, men det händer väl nästan aldrig egentligen. Jag är ju själv journalist, så att jag brukar ju sitta på din sida så att säga. Det är jag som ställer frågorna. Så att det här blir ju en utmaning för mig att svara på frågor.
Dessutom. Ja. Vi får se var den här resan tar oss någonstans.
Ja, jättespännande.
Jag hoppas att du sitter bekvämt och att det finns en liten spänd förväntan i luften om ett annat och så.
Ja, det gör det.
Ja.
Det kan jag lova.
Du, vilket kom först egentligen i ditt fall? Druvan eller pennan?
Oj, jag skulle nog vilja säga pennan när jag tänkte på vad jag skulle bli så att säga. Men druvan har ju funnits där långt innan. Och den fanns faktiskt där innan jag ens kunde fatta pennan.
På vilket sätt då?
Ja, det var lite mystiskt då.
Ja.
Nej, men så här är det. Jag har ju velat skriva sen jag var liten egentligen. Det här var någonting som växte. I och för sig. Och jag ville verkligen bli journalist från början då. Men jag visste inte riktigt vilken orientering jag skulle ha alldeles i början. Och jag tröttnade lite på journalistiken och började se mig omkring. Och så tyckte jag att det skulle vara lite spännande att plugga utomlands, plugga lite andra saker och så vidare. Och när jag var utomlands då, i det här fallet i Spanien, så upptäckte jag då att det finns en fantastiskt spännande värld utanför skrivandet som man kunde komplettera. Och det var just vinets värld. Men när du ställer frågan så där, så vet jag ju att jag första gången jag köpte en flaska vin, det var när jag var 5 år gammal. Ja, och det låter ju knäppt.
Okay.
Det var verkligen inte
här
på,
hemma i Sverige.
Nej, det var inte på Systembolaget, det var det inte, utan det var när vi var i norra Spanien, i min pappas by då, hemby så att säga. Då fick jag och min stora syster i uppdrag att springa över gatan och fylla på en tomflaska. Ja. Som man gjorde på den tiden i Spanien. Det här är ju alltså 60-talet. Mm. Det är ju länge sedan. Och då gjorde jag det som sagt. Jag sprang över gatan med en flaska och sen bad jag dem hälla upp vin och sådär. Och jag minns det här ögonblicket väldigt väl. Framförallt för doftens skull. För det var bland det läskigaste jag hade doftat. Mm. Nu var jag i och för sig bara 5 år, jag hade inte så många doftreferenser, men det intressanta var att under min tid som yrkesverksam då, vinjournalist, så dök det här minnet upp, därför jag var på en vingård, jag var i ett vineri, ett kooperativ där de gjorde vin, hellre än bra kanske, och då vid ett tillfälle när vi skulle prova en del av de vinerna så fick jag i glaset någonting som bara pang, körde mig rätt tillbaka in i barndomen där jag var 5 år och stod i den här byn med tomflaskan som skulle fyllas på.
Häftigt.
Så det var lite intressant. Så att vinet har åtminstone omedvetet, och nu kommer svaret på din fråga.
Ja, men vi tog en omväg.
Ja, precis. Alltid funnits där. Vilket är lite kul om man rekapitulerar det här.
Ja. Så att egentligen att bli vinjournalist har inte varit liksom det drivande från början, utan det var journalistiken i sig.
Ja, det var det. Så absolut, så var det.
Ja. Ja. Så att när det väl blir vinjournalistik utav det hela i slutändan då, hur länge har du jobbat inom det skrot?
Ja, det är ju 25 år nu. Mm. Så att det blev ju i och för sig ganska tidigt. Jag var ju mer intresserad av kultur. Jag tyckte väldigt mycket om litteratur, film, teater, den typen. Och så började jag ju tycka om vin, fast på ett helt annat sätt än att bara dricka, konsumera, kombinera. Utan jag började försöka förstå vad vinet egentligen innebar då. Och det här var inte yrkesmässigt då, utan det kom först lite senare. Och då insåg jag att här kan man ju kombinera det kulturella intresset jag alltid haft med ett vinintresse. Och jag började redan på en gång försöka sätta vinet i ett större sammanhang. Alltså för mig har det inte alltid varit att prova ett vin och bedöma ett vin och komma med provningsnoteringar och sådär. Det är ju liksom bara en sida, och det är klart den är ju viktig också, men det blir ju tråkigt om vinet stannar i glaset. Mm. Utan jag vill ju se vad vinet egentligen betyder då, inte minst i ett socialt eller kulturellt sammanhang. Mm. Och det är verkligen äkta det här, det kan ju låta extremt pretentiöst, men det bryr jag mig inte om det gör heller, för att det här har varit som en ledsagare under hela den tiden då, under de här 25 åren då jag tittat närmare på vin och gjort mina vinresor och upptäckt egentligen olika kulturer via vinet. Mm. Och det är ju fantastiskt spännande.
Ja. Och vin är ju kultur. Och gör man det på rätt sätt, då blir det en kultur. Att resa i vin om ett annat också.
Det också.
Ja. Nej, men vin är ju en historia, och historien är en del av kulturen och tvärtom alltihopa. Mm. Och som du också säger, kan man sätta det i ett sammanhang så öppnar det ju upp en helt annan typ av, ska säga, värld och plattform för vinet. Oavsett om det handlar om att du njuter det på egen hand eller ihop med andra, eller vilken plats man är på. Så. Det är ju en sinnlig resa.
Ja, det är det ju.
Så det förstår man ju. Och den är ju föränderlig på alla sätt och vis. Så att vi kommer ju toucha tillbaka till det där om hur du har levt de där 25 åren givetvis. Mm. Men också där du befinner dig idag. Mm. För vi är ju också nyfikna på det här med att man pratar och beskriver vin. Mm. För det är ju väldigt, väldigt mycket utifrån den egna egentliga synpunkten. Precis som vilken recensent som helst. Om det är musik eller film eller böcker och så.
Ja, både och skulle jag vilja säga redan nu då.
Mm.
Ja.
Bra, då har vi gjort en liten markering där och sånt där.
Ja.
Du, får jag fråga en sak just utifrån själva vinskrivandet är sådär också då, att du är ju en representant för ett klassiskt sätt att skriva om vin, men också med sikte på nutid och framtid, för du är ju ingen bakåtsträvare som jag uppfattat det.
Nej.
Hur svårt är det ändå att undvika gamla fällor och sånt och klyschor i en vinvärld?
Ja, det är jättesvårt. Det är ett begränsat språk vi har att röra oss med, och det är klart att i alla begränsningar finns en trygghet, så att vi håller oss gärna till det. Vi försöker i och för sig utveckla språket, men ibland blir det mer larvigt egentligen än sunt. Och jag tror att man ska se upp för det där, alltså att utvecklingen ska vara äkta. Den ska inte kännas tvungen. Men det är klart att det är en jättesvår balansgång det där. Jag vill ju ha nya läsare som uppfattar mig på ett korrekt sätt. Mm. Men jag vill heller inte släppa det traditionella språket så länge det är bra. Sen tror jag att språket då, eller sättet att kommunicera kring vin, det rör på sig. Det rör på sig inte jättesnabbt, men vi skippar en del termer, alltså vissa ord, beskrivande ord lägger vi ifrån oss för att det funkar inte längre. Vi måste ju också tänka på att idag har ju en vinkonsument i yngre ålder, så att säga 20-25, helt andra referensramar. Mm. Och där har vi ju massor av exempel. Jag menar, om jag säger moreller idag, så är det ingen av mina studenter som jag undervisar då, som har en aning om vad det betyder. Och det är ju, då får ju vi anpassa oss, så att säga. Och då får ju vi fundera på vad kan vi säga istället för moreller. Och det är ju inte alltid så himla lätt. Så.
Nej, och just i en vinvärld där är det också så väldigt lätt att det blir klassat som snobbism då, för att man rör sig med gamla bevingade ord och uttryck och så. Och man kanske också gärna vill hålla fast vid det på något sätt, för att det är en del av identiteten att prata och kommunicera vin.
Ja, och jag kan väl tycka så länge det är en identitet så funkar det, men så länge det när det blir exkluderande, ska jag säga, då är det ju fruktansvärt. Då måste vi verkligen omvärdera det här. För att språket ska vi inte använda som en maktfaktor, utan tvärtom, vi ska ju bjuda in så många som möjligt i det hela. Men vinspråket är speciellt, och det är föränderligt, tack och lov. Men som jag tidigare sa, det kanske inte går så fort som vi alla gånger vill.
Nej, hur hittade du ditt språk?
Ja, alltså jag läste mycket och jag försökte fundera lite på hur man skulle uttrycka sig när det kom till vin. Men det blir ju så att man blir påverkad av kanske framförallt internationell litteratur då. Men sen när vi läser svenska vinkritiker, eller när jag gjorde det tidigare, så är det klart att man anammar en del av de begreppen, den terminologin då, som man tycker känns, som man känner sig bekväm i. Det gör man, så att man påverkas ju naturligtvis.
Blir du trött på ditt eget skrivande, på läsande?
Alltså jag kan väl bli trött ibland, inte så mycket egentligen på det sätt jag skriver eller beskriver, men däremot ska jag bli trött på att väldigt många viner påminner om varandra. Men det är ju lite en annan sak. Men då får man ju samtidigt vara sann mot sig själv. Jag kan ju inte sitta och ändra formuleringarna på vissa viner som då påminner väldigt mycket om andra, bara för att jag vill ha ett annat språk. Det blir ju väldigt märkligt då. Då är man ju inte sann mot vinet som man sitter och bedömer.
Nej. Om du vore jag, skulle du tycka att Johan Franco Cereceda var en intressant vinjournalist att läsa?
Ja, det skulle jag absolut. För det vet jag att jag är. Jag är påläst. Jag är väldigt noggrann med researchen. Och jag är en flyhänt skribent också, det skulle jag vilja säga. Så att där... Det har jag inga problem med att säga. Jag har gjort det här i 25 år och jag vill hela tiden utvecklas. Jag lever inte på gamla meriter, så att säga, utan jag försöker hålla mig i takt med tiden, definitivt.
Jag vet också att du önskar en lite osnobbigare vinkultur egentligen. Handlar det då om att göra vinet mer folkligt, eller handlar det om att plocka bort ängslan kring vinets betydelse för folk?
Det sistnämnda, för att det här med folklighet och så vidare, det har jag lite svårt för. Jag tycker ju inte till exempel att, alltså det är en lurig fråga det där. Men om vi säger så här, att det finns idag vissa vindistrikt som producerar väldigt, väldigt bra vin. Och jag tycker att de vinerna ska få kosta mycket. Därför att det går inte att producera motsvarande vin och ta lägre betalt för det. Det finns ingen ekonomi i det. Men det finns å andra sidan då den här folkligheten som säger att alla ska ha tillgång till det här vinet. Och det får man ju först om man drar ner på produktionskostnaden, men också på det unika i vinet. Så att så småningom så absolut alla har tillgång till det här vinet. Men vad är det för vin man då har tillgång till? Ja, det har ju tappat hela sin grundläggande karaktär. Och då köper vi ett vin på etikett och inte på ursprung eller identitet.
Mm.
Och där, det kan man ju tycka låter väldigt snobbigt. Så att i den bemärkelsen är jag gärna snobb, verkligen. Fast jag skulle inte vilja kalla det för snobb. Jag tycker att det är ett olyckligt begrepp. Utan det är väl snarare att man är väldigt mån om att varje vin ska få ha en identitet.
Mm.
Det är jätteviktigt då. Så att det här med folklighet kontra snobbism, det behöver egentligen inte vara en motsättning. Men jag värjer mig mot att allt ska vara för alla, för då finns det till slut ingenting som är intressant.
Nej. Men jag tänker, kan det vara en generationsfråga lite grann också? Nu säger jag inte att du och jag sitter och representerar Hedenäs åldern och sånt, men ändå tittar man på de kommande generationer som ska skriva och kommunicera och verkligen också utbilda inom vin, så kommer ju terminologin och sättet att göra det bli lite annorlunda också. Vi kan idag se att det finns en yngre generation vinskribenter. De hittar ju, precis som du var inne på, att man försöker hitta andra omskrivningar för att beskriva ett vin eller närma sig vin.
Mm.
Vi har ju, om vi tar Alf Tumble och Petter till exempel, som har framgångsrikt försökt hitta det, att ta ner det till en nivå så att folk förstår vad man pratar om.
Mm. Mm.
Och det har varit framgångsrikt för dem som megafoner i det fallet. Hur ser du på det?
Nej, men jag tycker att det är jätteintressant. De har ju sina unika röster så att säga, och de är ju också sanna mot det vin som de provar, som de kommunicerar kring. Ursäkta mig.
Förkylningstider.
Ja, eller hur?
Ja.
Nej, men så att det tycker jag är viktigt att man behandlar det här med äkthet. Men alltså det är en väldigt svår och komplex fråga det där, tycker jag. Därför att begreppet snobbism är ju exkluderande.
Mm.
Samtidigt som unikhet inte behöver vara det.
Nej, det är ju lite positionering också.
Ja. På något sätt.
På olika, men
jag menar, unika viner behöver inte vara exkluderande per automatik eller per definition.
Nej.
Unika viner ska få vara det.
Jag förstår det. Johan, du får dricka lite vatten här, så ska jag passa på. Vi ska ju dricka vin också, jag förstår. Det där var en markering från det att det blir torrt i halsen här nu. Det var länge sedan det kom något i glaset, är det så det är?
Ja, precis. Så, nu känns det mycket bättre.
Ja, nej, men det är ju... Det råder ju förkylningstider nu också samtidigt, så att, och det är väl också lite grann ett av de värsta sakerna som kan hända en vinprovare, där med förkylningar, eller hur?
Ja, det är faktiskt ett bekymmer, i synnerhet när man ska dofta på ett vin. Det är inte mycket kvar. Men så är det ju, man är ju inte mer en människa även som vinprovare.
Nej,
man har sina bra stunder och sina lite svårare stunder.
Ja. Du, vi har ju i den här programserien också då manat att vi tar med oss ett vin. Jag som värd har ett vin med mig, och du har ju med dig ett som gäst också.
Mm.
Och när man ska då fundera på vad man tar med sig för vin och bjuder på till en vinprovare som provar. Ja, hur många viner om året prövar du?
Ja, det är ju flera tusen. Det blir väl en 3-4 tusen.
Ja.
Ja.
Kommer du ihåg alla?
Nej, absolut inte. Nej, men det är därför jag sitter och antecknar och jag provar att strukturera. Det går inte annars. Jag är väldigt metodisk när jag provar.
Ja. Ja. Då måste man försöka hitta, då blir en utmaning i sig. Ska bjuda, antingen får man ju leta fram någonting gammalt så att man hoppas på att vinet mår bra och att du får berätta någonting kring det, eller att jag ska berätta någonting för dig. Men jag tänkte faktiskt... Jag tänkte servera dig ett svenskt vin.
Jättespännande.
Visst är det?
Ja, det är det.
Och i det här fallet då, så har jag en tanke med det också. För att man pratar ju om det här med att Sverige som vinland, och då menar jag inte konsumtions, utan konsumera viner, utan faktiskt att producera viner också, är någonting som är på gång och att det finns en framtid i det här. Och då är jag ju nyfiken, är det verkligen så eller är det bara optimism?
Nej, du är inte alls optimist utan du är realist. Och det här är jättekul, för att jag vet att... För ungefär 10 år sedan så satt jag faktiskt i en jury där vi skulle bedöma svenska viner, och vi skulle bedöma dem blint. Vi hade, tror jag, 15-20 viner framför oss, och vid varje glas jag fattade, doftade och smakade, så kände jag så här att jag måste tänka på att det här är vin. För att annars försvann jag.
Aha.
Ja, för det var så vad ska jag säga, nej, det var så dåliga viner, helt enkelt, så att det inte ens smakade, det påminner inte ens om vin.
Nej.
Med något undantag.
med något undan. Och då tänker vi inte på så här att man har gjort viner hemma i badrummet som man, i studentkorridorer och sådana saker. Det är inte det som är svenskt vin.
Utan... Nej, inte alls. Utan det är ju professionella vinproducenter det här. Men jag ska komma till saken, och det är att idag när jag provar svenska viner så är det ju en helt annan historia.
Ja.
Det finns ju några som är riktigt, riktigt spännande.
Ja.
Och vi ska veta en sak, och det är att svenska vinproducenter har funnits i 20 år. Så att på de 20 åren så har man lärt sig oerhört mycket.
Mm.
Nu är det ju många som säger att klimatet inte är gångbart för vinproduktion i Sverige. Men det är ju snack. Det är dumheter. Klimatet har vi. Vi har extremt många soltimmar.
Mm.
Vi har värme och så vidare.
Och sen så får vi väl hoppas att det är jordmånen det handlar om en del. Och den har vi förstått att södra Sverige har ju hyfsat bra förutsättningar för det här.
Ja, absolut. Jordmån finns. Så det är inte det som är problemet. De yttre förutsättningarna, de har vi definitivt. Utan vad som har varit problemet med svensk vinproduktion, det är ju den bristande erfarenheten bland vinproducenter.
Ja.
Så att idag när de har gjort vin i 20 årgångar, det är klart att de har lärt sig oerhört mycket. Och resultatet har vi framför oss.
Det börjar hända viner. Något.
Ja. Ja.
I det här fallet då, för er som inte ser det här nu, så är det så att vi är i Klagshamn, strax söder om Malmö. Vingården i Klagshamn, Incognito från 2015. Och på flaskan då så skriver man också stort fullt ut att det här är ett svenskt vin.
Ja, tycker jag man ska göra. Man ska vara stolt över det här.
Ja, det ska man vara. Ja. Och i glaset så också, och när vi pratar druvor som odlas i Sverige, så är det ju inte precis de stora internationella druvorna som vi är vana vid att hitta på etiketter och när vi är ute och reser, utan här har vi Solaris, ja, som det så vackert heter.
Ja, jättefin druva visar det sig. Ja,
ja.
Ja, det visste vi inte.
Nej, det visste vi inte. Nej. Men idag vet vi lite bättre.
Ja.
Och kör man ner näsan i det här så känner man ju, det är ju en jättehäftig fruktighet i den.
Oh ja, absolut. Det är mycket äppelkaraktär.
Och jag tycker att den har lite sån här Sauvignon Blanc touch med de här svartvinbärsbladen och nästan lite krusbär i liksom paletten också.
Krusbärstoner, definitivt. Ganska pigg fruktighet också.
Mm.
Och det här är en av de riktigt bra producenterna i Sverige, ska vi också säga.
Ja, Klagshamn. De har till och med blivit belönade med just det här vinet också. De fick en bronsmedalj för Decanter. Ja. I London här för det här vinet, och en silvermedalj på den internationella International Wine Challenge i London, ja, 2017, så att det rör på sig.
Ja, det rör på sig. Nu vet jag inte hur pass man ska värdera den här premieringen, eftersom skickar man in ett vin på en tävling så får man oftast ett pris. Jo, men lite så är det ju, för att de vill ju att vinerna ska komma in även nästa år.
Ja, ja.
Men hur som helst så räcker det med att vi doftar på det, så känner vi att det här är ju faktiskt riktigt spännande.
Ja, det har ju en tydlig karaktär. Det är ju inget som skenar iväg åt alla håll och kanter, eller att man känner att här har de försökt anamma eller kopiera någonting för saks skull.
Mm. Ja, det är kul. Det här är ju riktigt kul.
Vaka persikor.
Ja, persika. Vit persika.
Mm.
Bra syra, lite mogen lime, lite citrus. Fin fruktighet generellt.
Ja,
mm.
Det här var en överraskning. Jag har aldrig provat det faktiskt.
Nej, okej.
Okay. Jag har provat ett annat vin från någon som heter Ego, men Incognito har jag inte provat.
Nej.
Och så blir det en sån här mineralsvans som...
I eftersmaken, ja.
Ja.
Mm, jättefint. Här vill man ju ta en klunk till av.
Det vill man, ja, men det gör vi. Ja. Jag tycker faktiskt det.
Häftigt.
Skål för Sverige.
Ja, verkligen.
Svenskt vin i Sverige, men som sagt, det börjar ju röra på sig att det får liksom ett litet renommé kring det också. Så här. Och är det ett resultat av att då vinmakarna har blivit bättre för att man har misslyckats mycket här hemma, eller är det att man reser runt och plockar in den här kunskapen?
Alltså jag tror att det är både och. Jag tror att man lär sig efterhand. Det är en långsam process det här. Vi ska ju veta att vi satte rankorna för 20 år sedan. Sen tar det ju ytterligare 3-4 år för att det ska ge bra frukt. Och först då kan vi börja titta på vad det blir för vin om vi gör ett vin på det här. Det är små produktioner, man har inte så mycket spelutrymme. Man lär sig av varandra inte minst. Mm. Det finns ju en ganska driven förening nere i Skåne som så att säga samlar kunskapen, så att där lär man av varandra. Och det är också kul och väldigt svenskt och väldigt bra tycker jag.
Ja. Och det är roligt att resa runt omkring i Skåne. Så nu är vi på västra sidan här då, strax söder om Malmö när det gäller Klagshamn. Men borta på den östra sidan, Österlensidan, så finns det ju också både mindre aktörer som på egen hand, men också större då, mer industriellt, om vi nu ska prata om Nordic Sea Winery till exempel i Simrishamn, som har börjat att odla också, men som tar hand om druvor utomlands ifrån oss.
Ja, och de gör ju ett bra resultat. Det tycker jag att det är ett bra arbete så att säga. Det blir inte så mycket ursprungstypiska viner som vi har i det här glaset.
Det här är ju verkligen, nej. 295 kronor kostar det här vinet. Ni kommer kunna se på vår hemsida också då, hur, både med artikelnummer och hur flaskbilden ser ut. Och den här finns faktiskt också att köpa. Annars brukar det vara att man bara kan handla lokalt på systembolag nere i södra regionen. Men den här kan man också köpa just runt omkring i Sverige.
Kul.
Beställa via Vinguiden.
En liten kommentar där som jag tycker är viktig. Man kan ju tycka då 295 kronor, jösses, det får du ju ett bra Bordeauxvin för. Jo, men jag tror ändå inte att det är i närheten av vad det borde kosta om vi ser till produktionskostnaden.
Nej.
Så att det är ju egentligen vi som konsumenter som här ska avgöra, vill vi ha en svensk vinproduktion eller inte? Vill vi det, så ska vi ju köpa det här vinet. Mm. Så enkelt är det.
Så enkelt är det. Och då kommer vi in på en annan diskussion som kan vara intressant. Och jag vill gärna höra hur du ser på det här, nämligen med det här med att svensk gård, alltså gårdsförsäljning av vin. Nu lever vi ju i Sverige, vi har ett monopol, men det finns ju röster som verkligen propagerar för att, herregud, tänk vad man skulle kunna nå ut bättre för just på gårdsförsäljningen av det här.
Ja.
Hur är din syn på det där?
Ja, så för mig är det en gåta att vi inte tillåter gårdsförsäljning. Det är så självklart det här. Och jag tycker verkligen att det är stentufft för vinproducenterna som måste gå den långa administrativa omvägen via Systembolaget för att sälja då sin hela produktion. Det är ju också lite besvärande när det kommer utländska turister till Sverige och sen så åker de ut på en vingård och sen så när de vill köpa med sig någon flaska så säger ägaren till vingården då att nej, du får nog åka via Systembolaget som förmodligen har stängt just när de är där på besök.
Alltså,
det är väldigt tillkrånglat och jag kan tycka att vi tappar inte ett monopol om vi släpper loss gårdsförsäljningen, utan vi får en levande landsbygd och det låter lite som politikersnack det här, men det är ju ganska uppenbart att det är så. Och jag menar runt om i Europa så är det ju vanligt att vi åker ut till vingårdarna och lär oss någonting och samtidigt då köper hem några flaskor.
Ja, och då hamnar ju vinet i ett kontext igen som vi pratar om det här. Att bara få en flaska vin som det står svenskt vin på. Kul, och då kanske man liksom har en förutfattad mening om vad svenskt vin är. Jag lovar att har man rest runt då i trakterna kring Klagshamn och dessutom då får det, vi ska ju säga att ett sånt här vin mår ju bra av att serveras väl kylt också. För då kommer den där fräschören och fruktigheten fram på ett bra sätt. Så att i det här fallet ligger det ju på runt 8 grader och då blir det ju ett spänstigt vin samtidigt.
Ja.
Och har man då rest där och varit ner och fått känslan av hur fint en svensk sommardag nere i Skåne är någonstans, så är det då är det internationell klass på det hela.
Ja, i mitt definitivt. Tycke. Jo, men det är det ju.
Kommer du och jag i vår livstid att uppleva att det här monopolet sprängs och att gårdsförsäljningen
händer? Nej, det kommer vi inte. Det tror jag inte.
Nej.
Nej, jag vet inte vad som ska ske för att monopolet ska upphöra. Det kan jag verkligen inte säga om. Man kan ju tycka att Systembolaget gör ett ganska bra jobb och det gör de väl på sätt och vis, men de gör också ett ganska katastrofalt jobb. Så att balansen återigen, det är svårt att hitta den där balansen, även för ett monopol uppenbarligen.
Kan du som vinjournalist, och dessutom du är inte bara vinjournalist, du är också föreläsare och utbildare på sommelierskolan och håller i masterclasses och utbildar även gäster och publik som kommer. Kan du känna att man fightas mot väderkvarnar i ett sånt här sammanhang?
Ja, vinproducenterna gör ju det, definitivt de svenska. Många vinimportörer gör ju också det. Vi ska alltså veta att vi har över 800 vinimportfirmor i Sverige. Men det är ett 20-tal som dominerar marknaden fullständigt, för de har lyckats knäcka koden så att säga. Och för dem går det ju bra, men för de andra 780, så de kämpar ju varje dag.
Du har tidigare sagt att jag letar bland gamla citat, och jag kommer ihåg när jag också hade dig i skolan som lärare, så vet jag att jag tog fasta på det du sa, att vi pratade om det här med Systembolaget. Det finns ju en enorm trend som håller i sig, men kanske någonstans framöver, förhoppningsvis, tycker jag själv, börjar tappas av lite grann. Mm. En appassimento-trend i Sverige. Ja. Italienska viner som är ganska kraftfulla och uppsötade. Mm. Det är Systembolagets fel att den trenden är så stor och stark.
Ja, alltså vi har ju de viner på marknaden som Systembolaget efterfrågar. Det ska vi ha klart för oss. Därför att det är Systembolaget som sitter och skickar ut offertförfrågningar till leverantörerna där de har specificerat olika viner. Mm. Och sen får ju importörerna svara på de här offertförfrågningarna genom då att låta Systembolaget prova olika viner, och det vin som då passar offertförfrågningen allra bäst behöver inte vara det bästa vinet kvalitativt, utan det vin som passar bäst till förfrågningen, det är det vinet som vi sen köper på Systembolaget. Mm. Och om vi tittar på offertförfrågningarna så har det ju varit väldigt mycket av den typen av vin. Jag har absolut inget emot själva vintypen, men däremot när det börjar bli såna volymer, då förstår jag verkligen inte vad poängen är. Och här har ju Systembolaget fullständigt gått bort sig, och de kan säga vad de vill, men det är absolut de som har skuld i det. Sen att de dessutom har plockat bort kategorier som halvtorr har ju också försvårat för konsumenten. Nu säger ju de att de skriver ut sockerhalten på vinerna, och det gör de på fast sortiment men inte på beställningssortimentet. Så att det har blivit mycket svårare för en konsument att hitta rätt vin idag än vad det tidigare var. Mm.
Skulle du som vinjournalist kunna driva en egen agenda om du kände att det här var viktigt, att liksom, hallå, nu måste vi lyfta ögonen på det här och verkligen ifrågasätta det här?
Ja, det skulle ju kunna göra. Konsumentjournalistik är alltid jätteintressant, men man slår ju huvudet i väggen mot Systembolaget, så är det ju. Mm. Det är en jättemaktfaktor, och tyvärr så har de ju tappat transparens idag också, Systembolaget. Den som de utlovade skulle bli bättre efter den stora mutskandalen. Så att de har stramat åt det lite, och jag är lite bekymrad där faktiskt.
På vilket sätt då?
Nej, men exempelvis jag skulle göra en intervju för någon vecka sedan med en anställd på Systembolaget, och då var jag tvungen att gå via presstjänst, alltså Systembolagets informationskanaler. Och då slutade det med att jag inte fick intervjua den anställda, utan jag skulle gå via då presschefen för att få svar på mina frågor. Och det tycker jag känns lite olyckligt. Känns som att man inte litar på sina anställda. Och det där är också en sak som jag tycker är, alltså det är 2017. Idag. Vi ska ju kunna kommunicera. Och vad var de rädda för egentligen? Mm. Man blir lite på sin vakt. Då.
Kontrollfunktionen.
Ja, och det är synd. För att jag menar, Systembolaget har ju en fantastisk härlig position också. De skulle ju kunna jobba lite mer med den. Mm.
Vad gör du när du inte provar vin och skriver vin och reser i vin och så? Vem är Johan Franco Cesera privat?
Ja, vem är jag privat? Jag är ju... Alltså jag gillar ju familjen. Jag gillar min familj. Mm. Jag gillar konceptet familjen. Jag gillar det här umgänget. Jag gillar att laga mat, får man säga det. Fast du sa att jag inte skulle prata vin. Ja. Jag gillar att laga mat väldigt mycket.
Förlåt. Ja.
Ja. Så att det är väl det. Jag gillar att hänga med mina kompisar, och jag gillar att titta på spansk fotboll, och jag gillar att resa. Och när jag reser själv, privat eller med familjen, då är det inte mycket vin som gäller där inte. Då tar jag det lugnt. Jag provar ju mycket, jag dricker ju en del, och jag provar liksom alltid nya viner och sådär. Men även om vi skulle befinna oss 200 meter från en vingård när vi är på semester, så jag går inte iväg till vingården. Nej.
Nu när vi jobbar tillsammans också, så vi brukar ju semestra i Spanien båda två. Onekligen. Mm. Jag springer på vingårdarna på min semester, men det gör inte du.
Ja, nej, det gör inte jag. Nej, jag har ju semester.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, det, Johan Franco Cereceda, det klingar ju spanskt som sagt, ja. Och du berättade att som femåring så i norra Spanien så börjar vinresan.
Ja, precis.
Är det en halvspanjor eller?
Det är en halvspanjor du har framför dig, definitivt. Pappa från Spanien, mamma från Sverige. De träffades på klassiskt vis. Pappa var utbildad läkare, kom upp till Sverige och blev fångad av en vacker blond kvinna. Det är den
klassiska story.
Det är den vi har fått höra. Det är den officiella varianten. Sen vet jag inte om det döljer sig något där.
Ja, det är...
men så är det.
Så är det i alla fall. Ja. Men du, och då finns det ett läkarskrå i familjen så också. Det var aldrig aktuellt att du brukar ju annars kunna hända.
Ja, nej. Yngst av fyra barn. Så att det liksom fanns inte på kartan.
Nej.
Nej, jag tycker att sjukhus är ungefär det värsta som finns. Så att det var verkligen inte min grej. Men alla mina syskon jobbar inom sjukvården.
Ja, de gör det.
Ja, och mamma var ett tag läkarsekreterare och pappa läkare. Och du förstår vilka samtalsämnen hemma när vi satt åt söndag lunch. Ja. Det var inget kul.
Tur att då behövs vinet för att avleda manövrarna.
Ja, precis. Men när du frågar så där om vem jag är, så jag gillar ju Spanien väldigt mycket. Jag reser väldigt mycket till Spanien. Jag läser mycket om Spanien. Så att där ligger ju väldigt mycket fokus också förstås, även privat och inte bara yrkesmässigt utan också privat.
Ja. Mm. Är Spanien lika exotiskt och spännande i 2017 som det var då när man är ung och växer upp i Spanien?
Jag tror att stora delar av Spanien fortfarande är oupptäckt, så att jag skulle nog vilja svara ja, absolut.
För din egen del eller alltså överlag?
Nej, jag har nog upptäckt det mesta. Jag har rest nu vad blir det, över 30 år, i 35 års tid. Så att jag har inte varit i varenda liten by, men jag har varit i alla delar av Spanien. Jag har till och med varit både på Kanarien och på Mallorca då förstås. Så att jag kan mitt Spanien ganska väl. Men när man pratar om Spanien med människor så märker man att det finns en oupptäckt sida av landet. Alltså vi stannar vid kusten gärna. Eller så åker vi möjligen till Madrid. Kanske mellanlandar där och tar någon natt. Jag vet inte. Men det finns ju ett väldigt stort, väldigt spännande, ett väldigt, ska vi säga, väldigt lantligt Spanien som jag tycker är fantastiskt fascinerande på många sätt. Där tiden delvis har stått still.
Sverige och Spanien är ju förknippat med hela solkusten, både uppifrån Barcelona och Costa Brava och ända ner till Jerez, eller Marbella rättare sagt.
Ja,
och så så att den västra sidan ut mot Atlanten till där borta, och nu ligger ju Portugal där och liksom blockerar det hela, men om vi tar upp mot Galicien och sånt där så finns ju en västra sida, och inte minst mitt i Spanien.
Ja. Jättefint land på många sätt och vis, vacker natur och lite överraskande. Det är ju alltså efter Schweiz det bergaste landet i Europa. Mm. Vi har en huvudstad som ligger på 700 meter över havet. Mm. Bara sådana saker. Och jag menar, utanför Madrid kan du åka skidor av ganska hög kvalitet. Va? Vi har höga berg där. Och det är inte det Spanien vi föreställer oss, utan det är ju fortfarande mycket... mycket flamenco, mycket värme, mycket sangria. Det lever kvar i det där väldigt, väldigt länge. Men det, alltså flamencon och sangrian finns ju kvar, men på ett helt annat sätt idag. Och det här är ju kul när jag får möjlighet att resa så mycket och skriva mina reportage om det lite mer okända Spanien, och då tycker jag att då är det faktiskt som bäst.
När är det?
Ja.
När blir du helylle spanjor?
Det blir jag aldrig.
Du blir inte
det? Nej.
Jag tänkte om det visar sig i din personlighet på något sätt att det här kommer matadoren till 100%.
Nej, det gör den bara momentant. Det finns inget permanent kring det. Jag är ju född och uppvuxen i Sverige och jag gillar ju Sverige jättemycket. Jag bor ju här med min familj och jag har alla mina vänner och så vidare i Sverige. Och jag trivs väldigt mycket i Sverige med kulturen och...
Är det köket och vinglaset som det blir en hel spanjor kanske?
Ja, kanske mer där egentligen. Ja, det kan nog stämma. När jag lagar mat så blir det ju väldigt mycket. Det blir inte så mycket med svenska paradrätter. Utan då tenderar det att bli lite så här lantligt spanskt.
Och när du väljer musik på Spotify-listan, vad blir det
då? Då är det mycket flamenco. Det är det. Jajamän.
Ja. Du ser, den är ju där.
Jo, men det är liksom, jag är en dubbel natur på så vis. Ja. Så är det ju, men det tror jag många känner igen sig.
Ja.
Som har liksom växt upp med ena benet i en kultur och andra i en annan.
Vi sippar lite på det svenska Klagshamn Incognito en sista gång innan vi går in och pratar spanska viner, tänkte jag.
Mm,
se vad som har hänt då, på några minuter i glaset. Temperaturen har ju höjts en aning och så då. Det...
Fortfarande bra fräschör.
Visst har det?
Ja. Mycket härliga äppeltoner. Tropisk karaktär, mineral, den blir ännu mer markerad.
Visst blir det, lite sten, blöt sten som kommer fram.
Ja. Ja, det är kul.
Jättehäftigt. Ja, det här var en bra, jag förstår att man fått, och de prydde ju som sagt flaskan med de här bronspengen och silvermedaljen här också. Det tycker jag de kan få göra.
Ja, men det ska de göra, framförallt initialt, va? Så att man ser att svensk vin är på banan, tycker jag.
100% Solaris, som sagt, och den har varit dopatona både i ståltanksjäsning och i franska ekfat, vad jag förstod på informationen. Så att det blir kul att man gör en internationell touch på den, men på svenskt vis.
Ja.
Roligt så. Spanska viner, sa vi.
Ja.
Hur är det med där då? Spaniens vinstatus 2017, eller 2018 ska vi säga.
Ja, 2018 så tror jag att det är rejält på gång. Alltså vi har ju i Sverige haft Spanien som favoritland, men nu är det ju några decennier sedan, va? Det är väl 15-20 år i alla fall. Och efter det så tappade landet mycket i status. Det finns för mycket dåligt vin helt enkelt. Och det är ju aldrig bra, det drar ju ner renommet, och det ska man akta sig för, i synnerhet idag när vi är noggrannare med att köpa bra viner, unika viner, och faktiskt betala betydligt mer för vinet än någonsin tidigare.
Mm.
Och jag tror att Spanien håller på att hitta sin nisch här, och att vi är på väg att hitta till det andra Spanien, det är Spanien bortom bulkfavoriterna, bakom just den här sangrian och kavan som är medelmåttig. Vi börjar titta på prestigekavan, vi börjar titta på andra ursprung, vi hittar till områden som söder om Madrid, Galicien, Priorat har ju varit lite av en dörröppnare. Mm. Så att jag ser med hopp om framtid den på spanskt vin på den svenska marknaden. Mm. Det gör jag verkligen.
Men du, nu det här, nu när det här sänds första gången nu då, så är vi ju inne precis i första veckan i januari. Ska vi gärna som att vi kör ett helt Spanien-tema då för att verkligen liksom rikta våra vinguides-kamrater på Spanien under 2018 i januari?
Ja, det tycker jag vi ska göra. Och vi ska framförallt titta då på liksom det som gör Spanien unikt, va? Inte bara rött eller vitt vin som kan komma från vilket annat land som helst, utan just de här unika öarna som finns runt om Iberiska halvön, och då vet vi, då har vi ju massor av spännande upptäckter framför oss.
Visst är det det. Ja. Och att det finns också, som du också är lite grann inne på, det finns ju det traditionellt och historiskt vinspanien, men det finns ju också ett nytt, modernt, progressivt vinspanien som har tvingats till det också, just för att det gamla varit så otroligt stenfast.
Ja, och det har ju varit mycket för att det har funkat väldigt bra. Mm. De har haft stora framgångar på exportmarknaden och kanske slagit sig till ro med det, men nu har de ju insett att i och med att konsumtionen i Spanien är på väg ner ganska radikalt, så måste de ju hitta andra marknader, och då blir det exportmarknaden.
Mm.
Ja.
Att resa i Wien så som du gör också, det blir ju också det att ibland, framförallt kanske i din roll som du hade när du var chefredaktör också på Världens Viner, ett av Sveriges, i mitt tycke, bästa vinmagasin som numera är insomnat och det är vi ju glada för då jobbar du på Vinguiden. Men det var ju också väldigt mycket ett resemagasin för just vin också. Då kunde du ju välja, vad jag förstår också, vart ska vi sätta temat någonstans?
Ja, så var det.
Och att resa i Wien. Nu innefattar ju det då, vad jag förstår, många av de här andra upplevelserna man har när man vill resa, nämligen att få kulturen och få maten och få boenden och människomöten och sånt där. Hur är det? Jo, är det så glamoröst som det låter?
Ja, glamoröst. Det finns ju en måndag även i vinjournalistiken, i vinresandet och så vidare. Och, bara för att klargöra saker och ting så kan jag ju säga att det finns väldigt få människor som har provat så mycket dåligt vin som jag. Så visst finns det en måndag, definitivt. Mm. Men det behöver man ju inte fokusera på. Utan när man jobbar så där med teman så har man ju möjlighet att liksom komma nära kulturen på ett helt annat sätt. Och just det här med att sätta vinet i en kontext, det är ju det som gör det så spännande. Mm. Alltså som jag tidigare sa, det vi har i vinglaset är ju en sak. Men vad vi har bortanför vinglaset är ju en helt annan sak, och det är ju det som är spännande, för att lite av resultatet i stora sammanhang, det ser vi som ett koncentrat då i vinglaset.
Just det. När du reser, vad packar du alltid med dig i resväskan förutom din dator förstås?
Jag har inget sånt faktiskt som jag alltid behöver. Jag har böcker då, 2-3 pocketböcker i alla fall, så jag kan läsa på planet, för jag har aldrig sovit på ett flygplan. Jag är alltid vaken av någon konstig anledning. Och då är det bra att ha en spännande bok. Eller en bra bok, ska jag säga.
Du har inte med ditt egna vinprovglas?
Nej, jag har inget sånt.
Nej, eller något sånt där.
Inte sånt.
Jag läste faktiskt om en engelsk vinprovare. Han har alltid med sig sitt eget lilla provkit. Då, okay. Med sitt eget glas och sin egen korkskruv och sin egen handduk och sånt där. För att det ingår i hela processen, som han menar.
Oj, okej. Okay.
Pretentiöst kanske.
Ja, i min värld så oj, oj, oj.
Nej. Streber bordar inte in i.
Nej, jag tycker väl att det närmast är olyckligt det där. Men det är ju en annan historia. Han får väl göra vad han tycker är bäst för honom, förstås.
Jag brukar tänka på när, dels utifrån när du var lärare, eller är lärare, men när jag hade dig som lärare på skolan och sånt också, så du är en väldigt auktoritär person. Du framstår som en väldigt auktoritär person när man inte lär känna dig från början.
Oh,
är det en egenskap eller är det ett skydd?
Nej, det är verkligen inget skydd, för jag känner inte att jag har något att skydda mig mot. Jag tycker nog att jag är ganska ärlig i mitt uppsåt, och jag är ärlig som journalist, och jag är också ganska ärlig med vad jag inte kan. Jag är väldigt prestigelös när det kommer till vin, och det tycker jag är jätteskönt, för det är en trygghet som man vinner möjligen efterhand eller möjligen med kunskap, jag vet inte. Jag vet också att jag uppfattas som auktoritär, och första gången jag fick höra det där så blev jag lite förvånad och funderade lite på hur det kommer sig. Jag har fortfarande inte riktigt förstått det. Men samtidigt så, jag tror inte man ska ta det negativt enbart, utan jag kan ju låta bestämd, men det har att göra med att jag har ett driv, och i synnerhet när jag undervisar så tycker jag att vissa saker är mycket viktigare än andra, och att jag gärna vill att mina elever då, om jag får använda det uttrycket, mina, att de ska verkligen ta tillfället i akt och lära sig så mycket som möjligt av det här, att man inte tramsar bort det. Jag sa vid något tillfälle att en vinprovning ska inte få vara för kul. För så roligt ska vi inte ha det.
Okay.
Nej, för att jag tycker att man ska försöka lära sig någonting av det här, och inte bara tramsa bort och sitta och skratta en eller två timmar, utan passa på. Nu står det någon som är hyfsat kunnig i området. Passa på och ställ de här frågorna som du alltid har varit rädd för att ställa. För nu finns det någon med ett ärligt uppsåt som gärna besvarar den typen av frågor. Som inte tycker att vissa frågor är larvigare än andra, eller vissa frågor är pretentiösa och så vidare. Så att jag försöker liksom... jag försöker ge av mig själv och ge framförallt av den kunskap som jag tycker är viktig att ta med sig. I så hög grad som möjligt. Och det är kanske därför jag uppfattas då som lite auktoritär, lite bestämd och så vidare. Och jag vet att några är rädda för mig och så vidare, men det där brukar jag släppa efterhand, va? För att jag är, ja, det har jag förstått att så är det i alla fall.
Och så kan det vara med oss alla. Det är, jag menar, ingen är ju den andra människan lik på tack och lov och så. Så att det, och vissa lirar man bättre med och vissa tar lite tid när man nycklar upp och andra saker så brukar ge sig med tiden. Och så. Och vissa, ja, grejer, vissa människor möter man bara kort stund i livet och that's it.
Ja.
Så det är inte mer med det. Jag vet också att du brukar säga det när vi har provat vin att för annars är det ju, om vi nu pratar om det som vi sa tidigare, att det finns en ängslighet kring det här att kommunicera och att prova vin.
Ja.
Framförallt om du inte är utbildad inom det, utan vi tycker att det är kul att prova vin. Att är det, det finns ju inget annat område där man tycker sig att det, nej, men jag törs inte säga vad jag tycker att det här vinet luktar eller smakar.
Ja, just det.
För att då är det fel.
Ja.
Och så där, redan där har man ju kan man ju ha fått ett övertag som utbildare eller masterclasshållare.
Ja, men man får
ju, om man vill rida på det.
Ja, man vill rida på det, men det får man ju för allt i världen inte göra. Det är ju, då ska man ju lägga av, då ska man ju syssla med någonting annat. Om man har den självinsikten, men det har man väl förmodligen inte om man försöker använda då språket som en maktfaktor.
Precis.
Vi får ju som sagt inte vara exkluderande, utan tvärtom. Jag tycker att de här frågorna som många uppfattar som de mest korkade frågorna, det är de bästa frågorna tycker jag, därför att vi bär ju alla på dem. Så att nej, ängsligheten snarare än snobbism eller folklighet är ju det som är det stora problemet inom vinbranschen, inom vinjournalistiken, inom vinprovandet och även inom vinföreläsandet.
Men om du sätter det då i ett kontext att det, för vin idag är ju ändå någonstans, tycker jag åtminstone, att det är mer trendigt än någonsin. Och med det menar jag då att fler och fler sätter sig på en skolbänk, man vill utbilda sig till sommelierskolor. De alternativ som finns är ju fullsatta, de kurserna, oavsett om det är yrkesmänniskor redan eller om det är så att det kommer glada entusiaster.
Ja.
Masterclasses som du själv och vi tillhandahåller, de säljer slut på en gång.
Ja.
Och jag måste ju ändå både ge oss själva en eloge, men framförallt dig också. Du är ju också världsmästare, du är ju världsrekordinnehavare. Du har ju lett världens största masterclass när det gäller champagneprovning.
Ja, just det.
Och det var ju ett jättehäftigt där 768 personer sitter tyst i 2 timmar och lyssnar på det du säger.
Ja, det är ju jättekul. Alltså jag får ju rysningar bara du säger det där, därför att det är en riktigt, riktigt kul provning. Och få äran eller ynnesten att hålla en sån provning för så mycket folk. Och som visar sig då vara så intresserade av det man står och säger. Jag är inte förvånad i för sig, för de kom ju dit av egen vilja. De betalade för det och så vidare. Men det var ju knappt tyst stundtals i den jättelika salen.
Ja.
Och det var ju häftigt. Men jag tror att det är ett jättegott tecken att folk vill lära sig. För att det finns ju en uppriktighet i det. Och jag tror inte det har med ängslan att göra. Då skulle vi behöva gå kurs varenda dag i allting. Så att det är ju urhäftigt att det är så många som vill lära sig ännu lite mer om vin. Och sen är det ju så, med mer kunskap desto lättare blir det att ängsligheten försvinner.
Ja, så är det. Och det kommer väl bli mer och mer, inte ängsligheten, men att det också blir mer tillgängligt.
Ja precis. Mm. Så jag hoppas verkligen att det är det.
Ja.
För att nej, det är ju inget läskigt med vin.
Nej, det är
det
inte.
Det får ju inte vara.
Jag hoppas inte du har tänkt att bjuda mig på något läskigt här nu. Jag är nyfiken på vad du har tagit med dig för eget vin.
Ja, jag förstår det.
Ja, jag förstår det. Jag hostar till lite under tiden här.
Vilket land tror du kommer ifrån?
Och jag har ingen aning, men eftersom du frågar mig så säger jag väl Spanien.
Ja, jag är lite förutsägbar i det fallet.
Aha, kul.
Men det här är ett vin som heter Magma.
Magma?
Och det kommer från Kanarieöarna.
Och då tänk, magma, är inte det någonting som kommer ur vulkaner?
Jo, stämmer. Det här är ett vulkanvin skulle man kunna
kalla
det.
Nej, vad häftigt.
För det har ett tillägg, det heter Magma de Krat. Alltså det är krater, från kratern.
Nu är det riktigt
fast det är ett vin.
Det är säkert
det. Det är ingenting annat. Och vinodlingen finns på Teneriffa. Och hela Kanarieöarna, det är ju en ögrupp bestående av vulkanöar. Så att här har vi ju vulkanisk jordmån, och det här har ju blivit väldigt populärt idag med vulkaniska viner.
Ja.
Korken kan man ha synpunkter på till det här vinet, för nu gick den faktiskt sönder.
Ja,
men det är inte kvaliteten, utan det var att det var en väldigt hård kork.
Ja, det där är ju en viss teknik att kunna fixa med det också. Men det, ja, det är en del av upplevelsen runt ett bord också. Att det där kan drabba oss alla.
Precis.
Hur duktig vi än är. Ja. Nej, men etnaviner är ju väldigt populära. Etna, det är också en vulkan nu.
Precis, det har ju blivit väldigt populärt. Och det är väl... alltså kanariska viner, det låter ju som en paradox att man kan göra vin på Kanarieöarna som trots allt ligger på tropiska breddgrader. Men jag har rest i ögruppen 2 gånger i mitt liv. Mm. Jag är inte jätteförtjust i Kanarieöarna faktiskt. Men vinet har ju fått mig att åka dit åtminstone en gång till. För att man gör jättebra grejer här. Mm. Och det här är också väldigt... kul, och lite därför jag koncentrerar mig så mycket på Spanien, inte bara för att jag är halvspanjor och spansktalande och sånt, utan det är för att jag hela tiden upptäcker saker som jag tycker är väldigt, väldigt överraskande.
Mm.
Bland annat vinerna från Kanarieöarna. Många funkar inte alls, men det är de här några som är så spännande,
ja,
som har en fantastisk karaktär.
Jag har ju rest på Kanarien några gånger själv också, men det var mot slutet där som man började intressera sig för vilket vin, att det faktiskt gjordes viner där också.
Ja, ja.
Men då just Teneriffa är väl det som är mest förknippat, att det ska vara kvalitet på vinerna därifrån också.
Ja, absolut. Det här kommer från ett område som heter Tacoronta Centejo. Det är ett rött vin från 2008. Det är gjort på Syrah och Negramol. Så dels den internationella druvan då Syrah, eller Shiraz, och sen Negramol som är en lokal druvsort.
Vad roligt. Mm. Ja.
9 år gammalt vin från Kanarieöarna. Vem hade trott att det skulle dofta så här?
Ja, va? Faktiskt. Ja. Den har ju en... Det är en blomma av doft som kommer upp direkt.
Mm. Mm. Det är mycket frukt. Det är mycket björnbärsfrukt. Svart frukt. Skogsbär, den typen.
Ja.
Det är mycket fat. Det är mycket viol, det är mycket...
Precis, det ligger viol där,
ja, som kommer och också. Och lakris, lite salmiak. Mm. Och det kommer ju, det har ju mycket med åldern att göra.
Ja, och sen det är en annan spännande doft som kommer där som jag inte riktigt funderar på om den är angenäm först eller inte. Men det är så här mosade blå plommon som har legat och blivit lite sådär övermogna nästan.
Mm.
Vad häftigt.
Ja, eller hur?
Ja.
Mm.
Och det, jag går på doff smaken på en gång.
Visst.
Mm. Läckert.
Ja, kryddigt,
pepprigt. Ja, precis. Eller hur? Svartpepparn kommer där utan att det blir så hett. Det är inte så att det blir en hetta.
Nej.
Men det ligger som när man luktar på svartpeppar.
Ja. Det är torrt vinet och sen det har en mineralkaraktär.
Mm.
Förmodligen någonting från den vulkaniska jordmånen kan man tänka sig.
Ja, men det var det jag tänkte, som man kan känna liksom den vulkaniska delen. Alltså.
Mm. Mm. Och bra syra trots allt. Alltså att det finns en bra balans i det här.
Ja, 8 år liksom, eller var det 9 år till och med på 2008.
Mm.
Ja. Så att den är på väg på sin 10 år, men det... Inte så jättelång svans.
Lite eldigt.
Ja, lite eldigt. Ja, det lägger sig ner och går ner i strupen lite grann. Bra i förkylningstider samtidigt.
Ja, hoppas det.
Ja. Mm. Men är det här ett vin som skulle kunna funka för en svensk marknad på samma sätt som etnaviner blir spännande? Eller är det här de i Italien igen som gör att de redan har fått ett öppet fönster?
Ja, lite är det ju så, va. Italien är ju väldigt skickliga på att marknadsföra sig och sina viner. Mm. Spanjorna är inte alls skickliga. De är ganska dåliga faktiskt.
Mm.
De har ingen internationell omvärldsbevakning så att säga. De är dåliga på engelska i mångt och mycket, så att de har ju lite uppförsbacke där. Samtidigt som de har väldigt bra viner, så att det är ju synd, va? Med det säger jag också att det finns väldigt mycket intressant vin att hitta i Spanien som ännu inte har hittat. Så att det kan ju vara tips till alla importörer som lyssnar på det här, att res runt i Spanien, kolla vingårdar som inte har haft någon export alls.
Verkligen.
Ja, det finns. Men just viner på Kanarieöarna, Kanarieöarna ligger ju utanför Europeiska unionen.
Ja, det gör ju det.
Så det blir ju dyrt det här.
Ja.
Och det glömmer man gärna. Men, men när de pratar export dessutom så menar ju de transporten över till spanska fastlandet.
Mm.
Så att exporten är minimal.
Men däremot kan man ju också då uppmuntra till, eftersom det är mycket svenskar som reser till Kanarieöarna, oavsett om det är på Gran Canaria eller Teneriffa eller Lanzarote eller Fuerteventura, att drick kanariska viner då också. Så att gå inte loss på Riojan som ni brukar göra eller de vanliga fastlandsvinen, utan drick verkligen, upptäck det här.
Precis, nej men så är det ju, vart man än kommer så ska man ju dricka lokalt.
Ja.
Det är jätteviktigt, även när vi kommer till Malmö så alltså ska vi dricka lokalt.
Men det behöver vi ju inte oroas för nu, när vi har testat det, det känner vi ju.
Nej men det tycker jag, det är på något sätt A och O, och det är jag ju duktig på även när jag är på semester med familjen.
Mm.
Att även om jag inte åker ut i vingården så ser jag ju till att dricka lokalt hela tiden, varje dag.
Ja, det blir ju en större upplevelse. Då är vi tillbaka där vi började för en timme sedan snart, att man ska sätta vinet i ett kontext där det också är ursprunget ifrån. Då blir det ju intressant där också.
Mm.
För det är ju fortfarande en jordbruksprodukt
det
handlar om.
Ja,
och vi vet ju inte förrän vi har öppnat upp korken vad det är i glas. Vi kan ana någonting utifrån producent och region och druvor och årgångar, men det är ju lik förbaskat inte förrän i glaset vi märker vad det är för någonting.
Nej, exakt. Nej, vinets plats är ju naturligtvis på matbordet, så är det ju.
Vinets plats är på matbordet och även här. Du, får jag fråga om du skulle se dig själv som, alltså vi vet ju att du provar vin i yrkessyfte och du dessutom lär ut att prova vin. Men om du ska säga, hur tycker du att du själv är som vinprovare? Vilken är din styrka där?
Ja, att jag är tillräckligt ödmjuk inför vad jag har i glaset och att jag också provar varje vin förutsättningslöst. Att jag inte har förväntningar och så vidare. Jag brukar prova blint. Ibland kan jag inte göra det av förklarliga skäl. Men jag bedömer alltid vad jag har i glaset och sneglar inte på etiketten. För det är ganska ointressant. Det är som att hålla in magen när man väger sig. Va? Man står på vågen. Det är liksom,
den var bra.
Det funkar ju inte riktigt så. Så att det, och jag är också ödmjuk. För jag vet att jag känner ju till mina begränsningar som vinprovare. Mm. Och det är ju ett jättebra sätt att definiera sig själv som yrkesverksam. Så att jag försöker vara ganska ödmjuk. Jag kan aldrig uttala mig tvärsäkert. Det kan jag inte.
Hur är du som blindprovare?
Samma sak där. Det skiljer sig inte. Alltså jag är nyfiken. Jag tycker att det här är kul. Den dag jag inte tycker att det är kul, den dag jag tycker att det är måndag varje dag i veckan, då får jag göra något annat.
Mm.
Och tänker jag inte göra, för att jag tycker att det här är fantastiskt roligt. Och sen så tycker jag att vi måste förhålla oss avspänt till vinet. Vi får liksom inte positionera oss och vi får inte klanka ner på andra som bedömer vin på ett kanske lite annorlunda sätt. Så det är lätt hänt att det blir för mycket ryggdunkningar och så vidare. Men det är en liten bransch, förhållandevis liten bransch. Och det
är det en ankdamm den här?
Ja,
här i Sverige?
Vinjournalistiken är ju en ankdamm, definitivt.
Internationellt överlag, eller är det så att i Sverige just att det har blivit eller så?
Nej, jag tror att det är internationellt även så. Det märker man när man reser mycket och besöker vinkonferenser och så där. Det är ju många bekanta ansikten, så att det är ett skrå, så att säga.
Mm.
Ja.
Och så är det väl ganska många gånger. Just journalistik kan ju bli så. Så är det sportjournalister eller om det är musikjournalister. Man håller sig till dem man känner sig tryggast med.
Ja.
Och så kan det bli vi och dama. Attans den anka som simmar åt fel håll i slutändan.
Ja, lite så. Va? Det måste man tillåta sig att göra. Jag tror att det är viktigt också att man har integritet. Så att man inte börjar tycka om vad alla andra tycker om. Det kan kännas viktigt. Och man kan faktiskt tycka att Rioja är bättre än Priorat. Det är ju inte jätteläskigt att göra det. Och man kan tycka att 2010 är bättre än 2011 års årgång och så vidare. Det gäller, och det försöker jag förklara för mina elever också, att man måste stå på sig här. Därför att annars blir man ju fullständigt utbytbar. Det är man kanske ändå. Va? Men inte
det beror på vad man vill göra med sin vinkunskap, så att säga. Om den, det kan ju vara bara att den förkovras och utvecklar ens egen relation till vinet. Mm. Om man nu jobbar med det. Man behöver ju inte bli någon som ska recensera eller tävla, inte minst. Idag är det ju väldigt populärt att tävla i sommelieri till exempel och vinprovningar. Och där har det gått också mycket prestige att det gäller att sätta druvor i det. Är det intressant egentligen?
Nej, för mig är det inte intressant. Det har aldrig varit.
Nej.
Jag bryr mig inte alls om det, utan för mig är det viktigt att kunna ge en så adekvat beskrivning av vinet som möjligt och förstå hur vi ska använda det. Om du stoppar fram ett vinglas till mig och säger till mig vilken druva är det, så jag är så intresserad så att jag kommer förmodligen ha fel 99 gånger av 100. För att det intresserar mig egentligen inte. Och det här är också någonting jag försöker applicera i min undervisning, att fokusera inte för mycket på druvan. Mm. För ni blir insnöade, ni får tunnelseende, och det första ni gör när ni doftar puttvin, det är att tänka druva. Mm. Och då har ni redan målat in er i ett hörn. Mm. Utan var så öppen som möjligt, och det tycker jag är jätteviktigt. Mm.
Och det kan jag faktiskt skriva under på, för det där, när jag lärde mig på skolan, då gick jag på druvspåret till första, för att jag tänkte, då det är nyckeln till allt andra. Mm. Men jag förstår vad du menar, för det, man målar lätt in sig i ett hörn.
Ja.
För det ställer ganska stora kunskapskrav på om du ska pricka druvorna hela
ja,
tiden.
Ja, och framförallt på en speciell metodik då i din provning som jag inte riktigt tror på. Det är väl inte riktigt därför vi sitter och provar vin, för att säga vilken druva det är, utan det är ju användningsområden.
Ja.
Eller hur? Och att vi ska lära oss att kommunicera kring det utan att den här ängsligheten då träder in.
Mm.
Vilket den lätt gör om vi ska sitta och gissa druvor, du och jag. Vem har rätt?
Ja, och precis. Och har man tur då, så kanske man råkade få på lite mer, och då blev jag bättre än dig.
Ja, precis. Ja. Du får gärna vara mycket bättre på att hitta druvor i vinet. Absolut.
Ja, nej, jag tror att jag ställer mig, jag bockar ödmjukt, men nej, det är inte riktigt viktigt för mig heller att alla är så, utan det är mer att förstå, precis som du säger, förstå varför jag känner som jag gör, eller att, som faktiskt också är intressant när man går på provning eller håller en provning själv, att bygg ditt eget doftbibliotek. Mm. Mm. Bygg ditt eget minnesbibliotek, så du känner dig trygg i, så att när du kör ner näsan, låt den doften leda dig till vad du tror att det är för typ av vin och hur du kan använda det.
Precis, framförallt hur du kan använda det. Ja. Det är ju jättehäftigt, då kan vi ju vara kreativa på ett annat sätt. Så.
Ja, man vill ju tro det i alla fall.
Ja, jo, men så är det.
Kreativitet, Johan, det sista vi ska prata om här nu då, för nu börjar vi närma oss slutpunkten här och det är snart tomt i åtminstone mitt glas. Jag tänkte... Det kommer en bok.
Ja, det gör det.
Du har skrivit roligt om vin i tidningar, magasin och på sajter och sånt, och pratat vin i poddar och andra sammanhang och från scenerna. Men nu ska det skrivas en bok också.
Ja, det är ju faktiskt så att jag kommer ut med en bok om spanska viner.
Ja.
Kommer ut till våren, någon gång april, tror jag, i början på april. Och det är jättespännande, tycker jag. Det är ett jäkla jobb att skriva en bok. Det ska man ju vara medveten om.
Ja, snyter man inte ur sig hur som helst.
Nej, men fasen, vad kul att kunna samla en del av de kunskaper man har inhämtat under så många år som jag har sysslat med det här. Och det är en bok om spanska viner, för det är ju hemmaplan verkligen.
Ja. Så har du gjort det enkelt för dig?
Nej.
Med det?
Nej, det finns inget som heter göra enkelt för sig.
Nej.
Nej, men då hade det blivit tråkigt. Det är mycket nyskrivet. Det är material från i princip hela Spanien. Olika delar. Det handlar väldigt mycket om möten. Handlar mycket om min idé kring vin och så vidare. Så att det är en blandning mellan resereportage, porträtt och egna upplevelser. Det är ingen traditionell skolbok där man pratar om antal hektar per vindistrikt och så vidare. Mm. Den boken får någon annan skriva. Utan jag ville samla alla de här mötena som jag har gjort med spansk vinindustri i 3 decennier. Det tyckte jag var det roligaste.
Ja. Vad roligt. Mm. Så blir det mer coffee table eller mer upplevelse än att hårdplugga?
Ja, coffee table, jag tror inte, man kan inte läsa den här boken från perm till perm, men det är berättelser helt enkelt.
Spännande.
Ja, jättekul är det, verkligen.
Ja, kommer någonting om kanariska viner?
Ja då, absolut.
Gör det.
Oh ja.
Och Magman till och med?
Jag nämner åtminstone Krater, Bodegan då, eller Bodegas Boten som de hette tidigare. Nu har de bytt namn till Bodegas Krater. Ja.
Kul.
Ja.
Johan, vi kan ju fortsätta prata hur mycket vi vill, det hör jag det, men vi måste väl åtminstone ta och resa oss från det här bordet och låta någon annan få ta plats här, tycker jag. Men ja, det var ett trevligt 20-programsjubileum.
Ja, kul att jag fick komma, som sagt.
Du, det var nära. Ja. Och nu fick vi ju då testa både spanskt och svenskt, så att det blev ju rött och gult här i glasen.
Till och med det fick vi med, ja. Ja, det är bra.
Jo, jag ser fram emot att få ta del av Spanien, både i bokform och nu tummar vi på att det blir ett tema under hela januari.
Det blir det, definitivt. Kul.
Hur säger man ajöken på spanska?
Ja, vi säger salud.
Salud.
Skål.
Salud, Johan.
Salud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.